Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tacokvällar, det är för svennar, så jag rullar inte så.
Tyvärr.
Knappt. Nej. Det är väldigt sällan jag äter tacos. Tyvärr. Det är inte mer exotiskt än så. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig. Jag heter som vanligt Niklas Runsten, och vid min sida idag så har jag ingen mindre än Melody Farsin. Välkommen!
Ja, tacofoben!
Tacofoben! Still med det. Du, vi har ju fan virrat runt lite nu för att få till den här intervjun lite.
Det har vi, ursäkta.
Nej, det ska jag inte be om ursäkt för. Men tanken var ju från början att vi skulle vara på Big Ben här
det
i Stockholm.
Det stämmer.
Numera anrika stand-up-klubben. Mm. Och jag skulle våga vilja säga, kanske inte ditt andra hem, men du är där väldigt mycket, eller hur?
Ja, jag skulle säga att det är mitt andra hem.
Det är ditt andra hem.
Faktiskt, jag är där väldigt, man är där väldigt ofta. Mm. Jag håller i måndagarna och sen giggar man där väldigt mycket. Man har vuxit upp där.
Mm. För du har ju kört stand-up i typ 10 år.
10 år, exakt.
Och jag har förstått det som att Big Ben har ju typ funnits i 10 år.
Mm,
men ja. Var det där det började för dig?
Nej, jag körde på en klubb som inte finns längre. På La Cucaracha så fanns det en klubb som Goran Azad hade. Mitt andra gig var på Big Ben, för Bonderud satt i publiken och det var klubbvärden på Big Ben som gav mig tider.
Mm. Har det varit sen dess att du varit där varje vecka? Eller när började det bli på hela tiden?
Det blev väldigt mycket. Först så körde de främst söndagar och det var tjockt med folk. Mm. Sen blev det mer, fler och fler kvällar. Nu kör man måndag, tisdag, torsdag, söndag. Så det finns mycket fler tillfällen att faktiskt köra där. Men det är fortfarande svårt, tror jag, att få tid där som ny. Men jag var väl en av dem som stod i kö och tjatade till mig tider och kämpade för att få se en tid.
Men var det svårare, för jag tänker det ändå gått så pass många år nu och det känns som att den klubben just har ju utvecklats så mycket. Men hur var det när du var därifrån i början?
Den var het, alltså det var ju bara en dag i veckan, men gratis är gott, så det var ju fri inträde och allting, så söndagarna var tjocka, verkligen.
Men jag tänker då, när du började då, varför började du med stand-up? Varför ville du in i den här vidriga branschen?
Ja, verkligen. Jag har alltid sett upp till, jag har alltid varit fascinerad av stand-up, sett väldigt mycket amerikansk stand-up. Jag visste inte att det fanns i Sverige faktiskt, tills att jag såg Stockholm Live. Och det var så intressant för mig, för då var det första gången jag såg svartskallar och förortsbor som berättade sin egen historia. Och som inte var liksom i kombination med en bilbrand eller liksom någon form av smutskastning. Och jag tyckte det var så fascinerande. Jag tyckte det var så kul att jag fick se liksom en del av mig själv, men också liksom konstformen jag fastnat så mycket för på svenska. Och det var så coolt för mig. Men jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag körde alltså internt på våra så här födelsedagar bland tjejerna och så vidare. Jag skulle inte ens kalla det för stand-up. För det var mer eller mindre en så här roastning av födelsedagsbarnet. Skulle skämmas jättemycket om jag såg de videosarna idag.
Men var det roligt eller var det bara elakt?
Att det är en grej som är den stora skillnaden mellan komiker och att vara lite rolig. Det är att en komiker vet aldrig vem som sitter i publiken. Du kör extern humor. Medans är du bara lite lustig, Mm. Alltså jag har en kompis som är skitrolig, borde bli komiker. Men, så här, mm. men är den internt rolig eller externt rolig?
Ja, men precis. Det är många rookies gör misstaget. Att mm. de tar upp samma jargong de har med sina polare, tar de upp på scenen. Exakt. Och det funkar ju inte.
Nej, så jag var mm. internt rolig, mm. skulle jag säga. Sen var det att Goran kände en av mina vänner mm. och hon tipsade om att jag var rolig, mm. antar jag.
Då var det den här att många så här kompisar tyckte du borde testa.
Exakt, ja. Och pushade in mig. Så jag fick en tid på hans klubb. Så liksom den ena klubbvärden efter den andra såg en och mm. jag fick stånga mig fram.
Men hur gick första gigget då?
Jag var jättenervös de första 10 sekunderna och sen så släppte det.
Mm. Kommer du ihåg vad du körde för rutin?
Åh, faktiskt inte till 100%, men jag minns att alltså, även om jag kollar någonting som från mitt fjärde år så skulle jag nog få rysningar. Så det tar tid. Det måste vara samma för dig.
Ja, ja. Gick det bra för dig i början?
Jag hade 20 av mina vänner där och 20 hårdrockare där. Så mm. intern humorn funkade. Eftersom 50% av publiken var av mina egna vänner. Men det var väl ett helt okej första gig. Jag kommer knappt ihåg. Mm. Jag vet inte om du kan känna igen samma, men ibland mm. är det svårt att registrera hur det faktiskt gick.
Jag minns mina första, gick man upp, körde 3 minuter och var helt svart efteråt. Jag vet att jag sa rätt saker, men jag har ingen aning om hur det lät.
Nej.
Och alla bara, det gick bra. Och så bara, okay.
Man kan inte lita på folk heller. Det går verkligen inte.
Speciellt inte sina kompisar. De vill ju bara pusha.
Ja, de är korrupta. Det går inte att lita på dem. Man måste spela in verkligen. Och fastän jag skulle få ont i magen av att se på det, så önskar jag att någon med sin pixlade kamera för 10 år sedan hade filmat det där.
Mm. Man räcker om du hittar ett gammalt block då där med skämten du hade. Så hur skulle det kännas?
Jag skriver inte skämt ord för ord, utan jag skriver med stödord. Så jag skulle kanske inte förstå en stor del av det.
Okej, men gjorde du även det då? För jag tänker, då kanske man var mer manus.
Nej, alltså det är det konstiga. Jag har jobbat exakt likadant i 10 år.
Men hur berättar du om processen för att skriva skämt?
Oftast är det en tanke jag har, någonting som liksom fastnar i mitt huvud väldigt mycket utifrån vardagen. Mm. Udden av en känsla oftast brukar leda till skämt. Om det är udden av ilska, udden av sårbarhet, och udden av irritation eller vad som helst. Mm. Det brukar leda till de mest kreativa delarna. Mm. Det är då jag är som mest kreativ, har jag märkt.
Ja, men det är väl liksom när man hittar någonting man brinner lite för och verkligen så här, har en åsikt kring.
Exakt, jag står för det här. Mm. Verkligen. Så här, jag skiter i vem som har någonting emot det här. Jag står för det här, för jag kommer ihåg hur jag kände i den här sekunden. Mm. Och då skriver jag ner stödord och så måste jag snabbt ta mig upp på en scen och testa det för att se hur det formuleras. Så jag testar ett skämt utan att veta exakt hur det ska sägas på en scen första gången.
Men känner du, kan du göra det? För det kan jag tänka, idag när du är liksom mer rutinerad, kan köra på mer klubbar, och så kunde du göra samma sak när du var ny. För jag tänker då, alltså man värderar ju scentid kanske lite olika ju, beroende på hur lång tid man har hållit på.
Mm.
Känner du att du, alltså, gjorde du även det då för att du gick upp och bara testade, eller hade du det klart vad du skulle göra?
Den stora skillnaden är att dels, jag vet inte varför jag hade ett sånt högt självförtroende som när jag var ny, så att jag försökte testa nytt varje gång.
Mm.
Jag visste inte att man måste öva in material, att vissa använder samma material i typ 10 år.
Mm.
Jag trodde man måste vara helt ny, alltså helt fresh, för utifall att någon redan har sett den.
Mm.
Det här med säkra kort och så vidare, det kom väldigt mycket senare.
Ah,
det var information jag
hade. Du måste ha haft så mycket material när du insåg det.
Som var katastrof. Okay. Alltså, men det är någonting jag inte visste då, det är hur man sållar bort ord, hur man ens uppbyggnaden av ett skämt. Mm. Att en scenkaraktär, jag hade inte det. Jag experimenterade mig fram. Plus att som ny så är du väldigt strikt begränsad till 3 minuter, om inte mindre. Medan idag, om jag headlinar, så har jag möjligheten att experimentera lite grann. Mm. Plus att jag vet på ett bättre sätt hur jag ska formulera mig för att inte bli för långrandig.
Mm.
Då visste jag inte det. Man går ju in på detaljer som är helt irrelevanta för punchline och så vidare.
Man bara snackar. Men det är ju lite den här intern humorn också, att man tänker liksom, det här är relevant för de som lyssnar, men det kanske inte alltid är det, typ.
Nej.
Men om man, för någon som inte har sett dig då, hur skulle du kunna beskriva dig själv på en scen? Om du skickar en pitch till någon, hur låter den?
Sitt inte på främre raden för jag kommer ta sönder ditt liv.
Är det så? Det är hårt.
Du har inte sett mig, eller?
Jag har sett dig, men jag tänker de som lyssnar har inte sett dig. Kanske.
Jag gillar att improvisera. Jag gillar att prata med publik. Och om du på något sätt värderar din självrespekt så sätt inte på de främre raderna.
Får du mycket skit när du, är på, när du kör?
Jag hade fått stryk om jag var grabb, säkert. För jag gillar att driva med folk. Eller jag gillar att prata med folk i publiken. Men jag skulle aldrig få för mig att driva sönder en tjej.
Mm. Så mycket killarna, de killarna får skit.
Exakt. För vet liksom första möte när du måste vara så kvick och snabb som när du är begränsad med sen tid på en stand-up-klubb, så går man på det första intrycket och det är väldigt ytligt. Och jag vet själv att varje tjej har stirrat sig blint i spegeln i minst 40 minuter innan de ens har lämnat hemmet, kanske gråtit en skvätt. Så om jag säger någonting om hur konstig tröja hon har, så kommer hon gå hem och korsfästa den och sen bränna den och liksom göra voodoo på den. Jag skulle inte utsätta en annan kvinna för det. Däremot en grabb, speciellt en grabb som är snaggad, behöver inte ens en spegel innan han går ut.
Han har inte, vet ju inte vilken t-shirt han har på sig.
Exakt, så jag kan krossa honom med glädje. Med glädje.
Har du någon gång när har någon har bråkat med, eller när någon har tjafsat tillbaka då?
Jo, det händer. Det är ju folk med liksom, stora egon som kanske inte liksom, tycker om att bli drivna med och tar illa vid eller liknande. Man förklarar, så jag ser alltid till att skaka hand efter om jag har drivit med någon för att visa att ändå liksom så här, jag menar ingenting personligt och att det här är på skoj.
Men hur känns det när, om liksom så här, hur tar du det? För jag tänker att om du går på, för vissa människor i publiken fattar ju inte att de ibland bara ska hålla käften. Men jag tänker om du kanske attackerar någon då och får skit tillbaka, hur tar du det?
Men jag får ta det helt enkelt, för att alltså, jag skulle aldrig trycka ner någon bara för att trycka ner någon. Det görs ju ändå med en punchline. Det görs med glimten i ögat. Och det görs oftast, personen som jag pratar med börjar oftast garva åt sig själv. Och det är det jag vill nå åt. Jag vill inte liksom, det är inte mobbing jag utför. Kanske lite grann. Men humoristisk mobbning.
Ja.
Friends, vill ni boka mig? By the way. Men det är absolut en risk man tar. Yeah. Det gör man ju. Men sen måste man känna av. Man måste liksom ha kontroll på rummet någonstans. Och avsluta, avrunda ifall att man märker att oh, nu tryckte jag på en skärknapp.
För du har ju då inte, för många så här komiker jag har träffat och som kör har ju gått så här kurs i stand-up. Men det har ju inte du då. Du har inte gjort det eller?
Under mitt första år så gick jag en kurs med Oredan faktiskt.
Ja, du gjorde det. För jag tänkte just det här att, för det tog dig några år innan du kom in i mallen eller något sånt. Men
kursen har inte, är inte avgörande faktiskt.
Nej.
Jag tycker inte den var det som... Jag lärde mig jättemycket om branschen. Jag lärde mig jättemycket historik. Men jag skulle inte säga att... Det var inte som att Oredan sa det här är din... Han jobbar inte så att han formade dig.
Nej.
Det var inte att, han som gav mig min scenkaraktär. Det var inte han som gav mig mitt material. Utan han förklarade väldigt mycket om stand-up generellt och kanske tvinga den till att skriva, men absolut inte att säga det här är din nisch. Han kategoriserar inte den på något sätt, och det är jag väldigt tacksam för. Även om jag nästan under där och då begärde nästan mer, för man var så vilsen. Jag ville nästan ha liksom raka armar och liksom säga så här ska det gå tillväga.
Liksom. Ja.
Men jag är jätteglad över att han inte gjorde det. Att han inte satte mig i en box, för att det gjorde att jag hade fria händer. Till att lära mig. Och han sa det hela tiden, det tar år, det tar år. Det tar, och den här bekvämligheten som du får på scen, det tar tid. Och även om du tror att du är bekväm nu så är du inte det.
Men kunde du förstå det då? Eller var du så här hektisk och ville komma bli snabbt? Bara tro att du förstod då så? Eller kunde du acceptera att det tog lång tid?
Nej, jag kunde absolut inte acceptera det. Jag antar att det är samma för dig, att man är stressad. Man vill bli någonting snabbt. Man tror att man kan mycket mer än vad man faktiskt kan. Jag trodde att det var jättemycket att jag hade hållit på i 5 år, till exempel. 10 år senare liksom, så står man på samma scener, men med ett helt annat självförtroende, en helt annan bekvämlighet, en helt annan uppfattning och bemästring av konstformen.
Men det låter kul, för nu när vi pratar här nu så låter du låter så oerhört klok i hela det här.
Tjoho!
Ja, men du låter verkligen som att jag tänkt igenom. Om du fick träffa den Melody som var för 10 år sedan då, som precis skulle börja med stand-up, vad skulle du gett henne för råd som du vet idag?
Jag skulle säga softa, stressa inte, tro inte att någonting kommer hända. Jag skulle varna henne för jättemånga äckliga rävar i branschen. Det finns otroligt många.
Oh ja.
Många swines. Jag skulle förklara innebörden av att det inte bara handlar om talang utan det handlar väldigt mycket om nätverk tyvärr.
Mm.
Och att jag är sämst på att nätverka. Och jag skulle ge mig själv en klapp på axeln för att jag inte låter min moral vikas för, bara för att branschen kräver det.
Mm.
Jag skulle faktiskt säga att jag skulle vara mycket mer kompromisslös.
Mm-hmm.
Till en början gjorde jag det stora misstaget att jag anpassade mig jättemycket efter publik. Mm. Vilket innebär att
då tappar du dig själv någonstans i det,
ja.
Kan jag gissa.
Publiken är din arbetsgivare. Har du inte en publik så är du inte en komiker. Utan du är en ensam person som pratar i ett rum.
Mm.
Du måste alltså ta hänsyn till, är de äldre, är de yngre, är de, du vet, förstår de vissa referenser? Men jag ändrade material på den nivån att jag pratade om saker jag inte ens var passionerad om.
Mm.
Typ Mumintrollet, Melodifestivalen. Saker som inte hade någonting att göra med min verklighet.
Mm.
Bara för att tillfredsställa hipsters i publiken i princip.
När insåg du att du gjorde det och tog tag i dig själv, eller vad man ska säga då, hittade med dig själv? Pratade om saker du var intresserad av?
Ganska sent. För alltså en drastisk skillnad är att privat så pratar jag väldigt mycket slang.
Mm.
Vissa ord kan jag inte använda för att där vet jag att jag tappar publik.
Okay.
För att de kanske inte
förstår. Nu är det din publik som lyssnar.
Tror du det?
Både och, hoppas
jag. Tror det är en kombination.
Ja, men de vill ju, då är du alltså i karaktär nu.
Vadå?
Är du i karaktär
nej,
nu?
Nej, men jag är i ett anpassningsläge. Jag är i ett mellanting, antar jag. Det är bekväm, men jag är ändå i ett mellanting. Vissa ord kan du inte se på scen, alltså för att du når inte den breda massan.
Mm.
Vissa ord förstår man till och med bara i västerort. Du förstår inte ens det i söderort.
Okej.
Okay. Mm. Och den stora skillnaden gjorde jag att jag slutade spela Maj-Britt när jag pratade liksom så här och är liksom trevlig och är på arbetsintervju. Och jag blev mer bekväm i hur jag pratar. Jag använde vissa ord som jag visste att, så här, att folk faktiskt förstår. Att jag kan säga fett istället för mycket och sådana grejer.
För det, förutom att du är komiker så kan man ju även boka dig som föreläsare, vet jag ju.
Mm.
Alltså, hur skiljer sig föreläsar-melody och komiker-melody?
Jag skulle kategorisera mig själv som en satirisk komiker.
Mm.
Jag har ändå liksom varit ideell i väldigt många år, är det än idag, och engagerad i väldigt många frågor som har med utanförskapet att göra, eller mellanförskapet, vad man ska kalla det. Och av den anledningen så har jag byggt vissa föreläsningar om bland annat om hur du blir en roligare föreläsare, hur du liksom får in humor i ditt föreläsande för att fånga en uppmärksamhet och kunna hålla en föreläsning längre.
Mm.
Men också kring väldigt mycket liksom mänskliga rättigheter som många inte vet om att vi har eller som förbises väldigt ofta. Men jag är först och främst komiker.
Mm. Vissa gånger när du föreläser, känner du att du kan kombinera komiker och föreläsarrollen? Eller det kanske man gör också?
Ja, du går ju in i en mer seriösare roll. Du presenteras som, jag tycker att det är väldigt helt olika roller egentligen. Och jag blir mycket mer reserverad då. Liksom när du vet själv när man kör på scen, du kör ju också.
Mm.
Man är mycket mer alert på att liksom inte missa någonting i rummet och så vidare. Så att du blir ju fokuserad på ett helt annat sätt. Medans när man föreläser, då måste jag tänka på mitt tonläge genom en hel timmes gång, typ. Ja.
Mm.
Så det är en väldigt stor skillnad, tycker jag.
När började du göra det med föreläsningar?
Det kom senare, kanske 4-5 år sedan.
Var det när du insåg att du var så bra på scen och kunde nyttja det på andra plattformar också? Just föreläsarbiten, tänker jag.
Jag tror det kom när efterfrågan kom mer och mer.
Mm.
Eftersom jag har skrivit krönikor en längre tid och man har syns väldigt mycket i de här ideella rummen, i de här samhällsdebatterna egentligen. Vilket har gjort att folk har efterfrågat vissa idéer, folk har efterfrågat den här typen av kunskap, och av den anledningen så blev det en föreläsning.
Då blir det lite mer personliga frågor kommer nu.
Mm.
Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär?
Värsta ögonblick, det finns flera. Det finns ganska många.
Det första som ploppar upp?
Ja, men det första som ploppar upp, som jag är ganska tacksam för också, det är en period under mitt första år, skulle jag säga. Där fanns en stand-up-klubb som heter Limerick i Södertälje. Jag vet inte om du känner till den.
Känner inte till, men fortsätt.
Den existerar inte längre, tack och lov. Men den... man tackade ja till varje gig. Mm. Man ville ha all scentid. Det var många komiker från liksom de som började samtidigt som mig. Det var Berad och Branne och Aron Flam. Vi alla åkte till Södertälje varje måndag. En hemsk dag att köra stand-up på. Och i Södertälje är det även värre. För det var alltid två rassetanter i publiken.
Suck.
Exakt samma.
Varför kommer de dit?
För det var deras plats att vara på. Det var deras frizon. Och de var inte där för stand-up. De hade sin rutin att måndagar åker vi till Limerick och vi skålar och super oss fulla.
Fan, vilket jävla rövhål. Ja, förlåt.
Nej, men det var deras rutin och vi störde. Det... Så det var vi som gjorde fel.
Ja, så ni inkräktade på deras. Vadå, det var ju stand-up-klubb.
Nej, det var ju en O'Leary's egentligen.
Ja, så ni gick bara upp och störde dem.
Exakt. Vi förstörde deras...
Vilka rövhål ni är.
Exakt. Det var vi som var rövhålen. Och... alltså jag minns att mitt under gigget så var ena tanten sträcker upp sin hand och hon bara, ja, vet du vad? I Södertälje, då måste man fan söka visum om man får vistas sig här som svensk. Och bara den grejen var såhär, okej. Okay. Så,
Men kände ni att det var värt att åka dit då?
Alltså jag tycker det är otroligt att... Jag tycker det är de perioderna som sållar bort oseriösa komiker. Mm. För det här är ett yrke som... Det är ett yrke i slutändan. Men har du inte passion för det så kommer du dö väldigt fort. Mm. För ja, visst, man kanske tänker folk som leder Melodifestivalen och så vidare. Jättehöga gage och så vidare. Mm. Det går bra för dem. Men för att nå dit... Alltså, mängden plåga och gratis arbete är enorm. Mm. Så det kompenserar nästan ut om du ens får det. Om du ens når till det höga gaget. Det är ju många som börjar med stand-up bara för att bli av med oskulden. Mm. Det är enkelt. Du gör det på en möhippa. Du gör det på en svensexa. Det är en utmaning att köra stand-up. Men vem som helst är inte komiker.
Nej.
Bara för att du kan steka en omelett så är du inte en kock. Eller hur? Så detsamma gäller med stand-up. Har du inte plågats, torterats och kört på Limerick så är du inte komiker. Det är så.
Så man kan ju säga att det var en fruktansvärd tid i era liv, men den, man ska inte säga att den formade er, men ni fick lära er.
Jag blev man av Limerick. Fucking man. Jag fostrades. Jag fick lära mig om det oglamorösa livet som komiker.
Ja, det är det fan, verkligen.
Det är verkligen oglamoröst.
Har du någonsin funderat på att sluta?
Ja, faktiskt. Jag var verkligen på en breaking point, alltså där jag funderade på att skrota allt.
Mm.
På grund av två stycken klubbvärdar. Som kvinna i branschen, mitt största handikapp är att jag är kvinna.
Mm.
Inom den här branschen. Det är verkligen den mest mansdominerade branschen jag har jobbat inom. Och jag har ändå haft väldigt många olika jobb. Och den bransch där det verkligen liksom ingen skillnad har skett på 10 år. Inte den minsta lilla skillnad har skett. Det blir ju att vissa klubbvärdar till och med liksom vägrar ge dig en tid om du inte går ut med dem. Och... jag skulle aldrig göra något sånt. Jag skulle aldrig vika mig själv för något sådant. Mm. Jag skulle inte begära... Eller jag begär att bli behandlad exakt likadant som mina manliga kollegor blir behandlade. Och av den anledningen, den envisheten, så har jag hamnat i konflikt med väldigt många klubbvärdar. Vilket har gjort att jag har inte fått tider och sen tid och så vidare. Och blivit dåligt behandlad.
Mm.
Så det var en period när det där var på topp. Och jag blev liksom... Jag blev så arg för att jag tänkte, men vad ska jag göra? Jag kommer alltid vara kvinna.
Mm.
Ja, men det blev nästan, ska jag liksom acceptera det här som ytterligare en av de begränsningarna jag har som kvinna? Att jag inte kan utöva min konstform.
Mm.
För att branschen tillåter inte det. Vi bor ändå i världens mest jämställda land, men liksom, vart ska jag flytta i sådana fall?
Mm.
Och det gjorde att jag började prata med flera som jag såg upp till, som jag såg som nästan som mentorer inom branschen. Och jag fortsatte ändå, trots att jag blev väldigt så här, vemodig inför det. Och jag tänkte att det var ungefär där jag hittade min scenkaraktär. Jag tänkte att jag ska bevisa med ett så pass gott rykte om att jag kan få ett helt rum och vika sig ut av skratt. Liksom, alltså skapa en skrattgaranti som gör att du blir inte annat än bokningsbar.
Precis.
Även om du inte får en dejt med mig eller vad som helst, vilket ingen inom branschen kommer få, så ska jag gå och bokas. För att det går, för att du kan inte förbi se faktum att en person som drar skratt faktiskt måste uppträda på den här scenen.
Ja, men precis. Man vill ju ha en bra bästa komikerna liksom.
Det vill man, det vill man. Men idag är det ju också så att liksom, den som har flest följare, den som drar mest, starkast namn.
Det jag vet att jag pratade om det i andra avsnitt. Så här, det är skillnad på att vara den bästa komikern och den största komikern.
Ja,
det är så en oerhörd skillnad på det.
Absolut. Jag hade bokats mycket mer om jag la upp lite bikinibilder på min Instagram.
Hur nära var du på att sluta då?
Det var att jag jag sa det till två personer som jag... Två komikerkollegor. Som jag frågade om, liksom, vad anser du? Det här har hänt. Jag förklarade situationerna exakt. Och de sa liksom så här, men du är inte beroende av de två parterna. Det finns massa andra scener och så vidare, även om det var två viktiga scener. Och det här liksom vägen om att jag ska motbevisa via ett gott rykte, det kom jag på själv. Men jag förstod snabbt att om jag inte kör stand-up så är jag inte mig själv. Så jag kan inte förlora den delen av mig, hur jobbig branschen än är.
Fattar. Hur hanterar du misslyckanden?
Du måste misslyckas som komiker, annars växer du inte.
Men det fattar man ju inte i början när man ska ställa.
Nej, man vill göra karriär efter 6 månader. Man tror att det går jättebra. Liksom. Det är påfrestande att jobba gratis så pass länge som man måste göra som komiker. Och av den anledningen tror jag det är det som skapar stressen. Egentligen. Du vill få betalda gig väldigt fort. Men alltså gränsen för prestation blir mycket, mycket högre också när kunden väl betalar dig. Misslyckanden har alltid varit jobbiga. Självklart, om du inte har fått ett jobb som du har sökt för, om du står och stampar på samma scener och så vidare, och du utvecklas inte. Det är jättefrustrerande, självklart, för du har inte, det finns ingen HR-chef, det finns inget fack. Det är liksom, du kan inte vända dig någonstans. Det finns ingen garanti för en stand-up-komikers välmående.
Men hur tar du det personligt om det går dåligt för, eller om ett dåligt gig, eller om det är ett jobb du inte får? Hur hanterar du det?
Jag kör igen dagen efter och ser till att göra mitt bästa.
Du verkar ha oerhört bra självförtroende.
Nej, jag har lärt mig mina lifehacks. Alltså, jag är lugn i mig själv på det sättet att jag har förstått att jag måste gå runt branschen. Jag kan inte bli omtyckt av hela branschen. Jag kan inte arbeta på branschens villkor. Jag går miste om jättemycket arbetserbjudanden bara för att jag inte dricker. Jag missar ju alla branschfyllor.
Precis, det är där det händer på AVN liksom.
Det där. När folk skålar efter ett gig eller vad som helst. Det är till och med onaturligt om jag är kvar ensam tjej och 7 grabbar med min Coca-Cola. Så jag vet att jag kommer ha det mycket, mycket svårare.
Men då är det som du sa innan här, med liksom bara att då ska man bli så bra så att man ändå ska bli bokad liksom. Man ska inte behöva sitta kvar och bli kompis med dem och nätverka, hela den grejen. Man ska bara vara svinbra komiker så får man tiderna liksom.
Kolla, jag fick komma till den här podden. Ser du?
Ja, men precis.
Står du?
Sista frågan.
Ja?
Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Oh, tidpassning.
Är det tidpassning?
Du fick uppleva det idag.
Ja.
Jag skulle nog säga det.
Har du någonsin drabbat dig riktigt dåligt att du har kommit för sent?
Ja, jag missade en väns vigsel.
Jag tänkte precis säga, har du missat ett bröllop?
Ja, vigseln. Jag ljög så hårt om att jag såg det var jättevackert. Sen ser man på videon, tack, en dörr stängs, där kommer Melody. Jättejobbigt.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday.
And the manager gives. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, kära Melody, nu ska du få berätta för mig om dina eller ditt absolut värsta gig.
Mitt värsta gig, eller där det gick som sämst skulle jag säga, det var när jag var bokad långt uppe i landet på ett ställe.
Vill du inte säga?
Ja, jag vill inte outa dem. För de gjorde en sån fin sak. Det var liksom en väldigt god och fin, genuin tanke där bakom.
Mm.
Men jag märkte att det var väldigt mycket nyanlända afghanska pojkar i publiken. Jag var lite så här, jag frågade till och med innan att behärskar alla svenska? Liksom, stand-up kräver ändå ganska god språkkompetens för att hänga med alla referenser och så vidare. Det räcker inte med SFI-svenska.
Precis.
För det är väldigt grundligt och stand-up är väldigt liksom, talspråk. Det är inte tydligt och det är mycket mellan raderna.
Mm. Man måste ju helt enkelt förstå vad det är du pratar om.
Ja, för annars måste jag byta språk helt enkelt. Mm. Och jag är inte van vid att köra på ett annat språk. Så jag går upp och jag märker att ingen förstår vad jag pratar om. Det handlar inte ens om att de inte tycker om humorn, utan det handlar om att folk aktivt liksom säger, ursäkta, kan du prata persiska istället?
Ah, nej. Ja, nej. Det är bara att du ska säga exakt det du säger fast på persiska.
Exakt. Liksom.
Och det funkar ju inte.
Nej, men de hade sett mig på YouTube någonstans. De visste att det var en iranier tjej som håller på med stand-up och de tänkte att hon kanske köper på farsi.
Men vad sa de då? Eftersom du hade sagt frågat om de kunde svenska.
Jag hade frågat långt innan. Alltså, vi pratade om en väldigt långt resa upp till högsta delarna av Norrland. Jo, jag hade formulerat det. För persiska är ett väldigt artigt språk.
Mm.
Och den persiska jag har lärt mig är inte från gatan utan det är från mina föräldrar. Så jag säger inte ens du, jag säger ni.
Aha, så det är oerhört formellt liksom, ja, i sättet du pratar. Mm.
Så att köra stand-up när du pratar som Shakespeare, det går inte ihop.
Mm. Nej, det gör inte.
Det gör verkligen inte det. Men jag fick skifta språk, jag fick verkligen liksom så här, jag gjorde det.
Men hur länge skulle du köra?
Jag hade typ så här 40 minuter som jag skulle köra också. Och de här barnen, de hade verkligen längtat efter att få träffa en.
Så det var så, själslig press också.
Verkligen, men det blev istället att jag pratade med dem.
Mm.
Att jag försökte liksom.
Men du började med att gå upp och köra på svenska.
Jag gjorde det för att de var, sa med sån övertygelse, nej, 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 alla det här, de hade ett så integrationsprojekt.
Mm.
Så de utgick från att ju mer svenska de hörde, så bättre för dem.
Mm.
Men det man inte förstår är att stand-up, det är liksom när du har examinerats i svenska.
Stand-up ska man inte ha för kanske att lära sig. För.
Nej. Nej, absolut inte. Det kanske till och med storytelling går en. Det hade kunnat gå på svenska. Någonting som inte kräver interaktion.
Mm.
För vi behöver ju det.
Hur länge körde du på svenska innan du kände bara, nu måste jag byta?
Jag skiftade helt och jag märkte att uppdragsgivaren blev lite förvånad. Och så här, men jag sa ju svenska.
Jaha, ja, de tyckte att det var rimligt att du körde.
Ja, de tyckte det var jätterimligt.
Hur reagerade liksom publiken där du körde? Hur märkte du? De bara satt.
De satt frågan och de var så här med, de sa till och med också på farsi att jag förstår ingenting. Varför pratar du inte persiska? Så jag fick förklara för uppdragsgivaren att är det viktigast att jag pratar på svenska eller att publiken faktiskt förstår.
Och det här står ju du på scen och säger.
Ja.
Ja.
Så jag sa, jag arbetar utifrån min publik.
Mm.
Jag kan tyvärr inte bara köra igenom mitt material och döda det i princip. För att en liten del av ens själ dör när du drar material som inte funkar.
Mm.
Och så jag bara, hellre att jag bara har en dialog på persiska med dem.
Mm.
De ville träffa mig så de fick träffa mig och vi hade en jättefin kväll. Liksom, att man fick prata med varandra och så vidare. Mm. Men det blev inte stand-up.
Nej, det var ju märkligt när man är bokad för att köra stand-up-gig. Men blev det, alltså försökte du då skämta på persiska? Eller har du kört stand-up på persiska någonting?
Jag försökte skämta på persiska. Ah. Men det är otroligt svårt just av den anledningen att jag låter så adelsk när jag pratar persiska.
Det är ganska roligt faktiskt.
Ja, det går inte. Det är för artigt.
Hur kändes det när du gick av scenen? Var det att andas ut eller blev det mysigt och härligt eller var det konstigt bara allting?
Allt var jättekonstigt, jättekonstigt. Det var jättegulligt, ja, de var så gulliga. Ja. Och jag märkte att uppdragsgivaren var jätteförvirrad. Sen, det här skulle ju vara integration, men nu pratar vi liksom, skitsamma.
Men hade de det bra, de i publiken?
De verkade ha det bra, men det blev ju absolut inte vad affischen utlovade.
Fick du betalt?
Ja,
jag tänkte det. Så att de inte så här, du gjorde inte det du var bokad för.
Nej. Ja, de förstod att jag försökte rädda situationen och att det är en omöjlighet att liksom, ja, men det är som att sjunga opera för döva. Det går ju inte.
Mm. Ah, shit. Men jag tänker, du har ju även måste ju gjort x antal 100 gig på Big Ben de här 10 åren. Har du någon rolig historia från Big Ben, någonting som har hänt någon gång?
Jo, men det kan vara allt möjligt. Det är så mycket som låter, det är folk som alltså väsnas och häcklar och så vidare. Men det är ändå en ganska, det är ändå i en källarlokal. Du snubblar inte in på Big Ben utan du vet ändå vad det är fastän det är gratis.
Mm.
Folk är ganska tacksamma på Big Ben skulle jag säga.
Mm-hmm.
Ändå. Mm. Tycker inte du det?
Jo, det tycker jag. Jag tänker eftersom du har varit här så oerhört mycket så du kanske har sett någonting annat under din tid där.
Jo, man har ju, alltså, det har ju funnits sämre kvällar. Det har funnits, jag körde på juldagen och det var 2 stycken där.
Det var alltså 2 i publiken?
Två
i publiken. Och du körde ändå?
Vi körde ändå. Jag konfade, men jag kallade det för en exklusiv föreställning.
Hur många komiker körde?
Ja, det var det. Komikerna fick vara publiken. Det var typ 13 komiker och 2 i publik. Gisslandrama, de fick inte lämna.
Super. Då tänker jag att jag tackar så oerhört mycket för att du tog dig tiden.
Tack.
Det var väldigt kul. Och är det någonting du vill göra reklam för, någonting innan vi klickar av podden?
Nej, ni får gärna följa mig på Instagram och sociala medier. Melody Farshin, lycka till med att stava till det.
Det står om man tittar på avsnittsnamnet.
Varsågod.
Super, tusen tack. Då ska jag bara säga att ni kan följa mig också på Instagram. Niklas Runsten heter jag. Och supporta gärna podden. Ge något värdigt betyg på den om ni tycker det. Och berätta för en kompis. Så hörs vi igen nästa vecka.
MVG.
Puss och hej. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.